Det här är en podd från Svenska Yle.
I det här avsnittet av Nyhetspodden ska vi prata om det som inte får hända. Det vill säga att unga dödar unga. Rättegången mot tre pojkar som är 16 och 17 år gamla som dödade en fjärde pojke i samma ålder i Helsingfors stadsdelen Forsby, den rättegången är nu igång. Och jag har bjudit in Christian Wentzel till Nyhetspodden. Christian är verksamhetsledare för Aseman Lapset, eller Stationens barn som det heter på svenska. Och den här organisationen jobbar med utsatta barn och unga. Hej och välkommen till Nyhetspodden, Christian.
Tackar.
Vi ska inte nu specifikt borra in oss i själva det här fallet och rättegången och så. Men jag skulle ändå be dig på något vis, eller liksom sammanfatta dina tankar just nu kring det här fallet ändå.
Det är ju en tragedi av enorma mått. Mm. Det är en tragedi som drabbar flera familjer. Det drabbar offrets familj, men det drabbar också förövarnas familjer. Det drabbar vänner, släktingar, bekanta. Och hur går vidare är ju en stor fråga. Mm. Samtidigt så hade ju visat på det att det system vi har för att saker och ting inte ska eskalera på det här sättet, så inte, det systemet fungerar inte fullgott.
Och jag tänkte strax just prata mer om just det här med systemet, men jag tar bara lite snabb bakgrund då. Det är ju då alltså så att den här pojken som dödades, han var mobbad sen länge tillbaka. Han var omhändertagen. Han bodde på ett boende eller på ett barnhem, och därifrån hade han rymt, och föräldrarna hade bett barnhemmet att leta upp honom, men det hade man inte gjort. Och då när han var borta så blev han då dödad av tre pojkar som då under lång tid före det hade mobbat och trakasserat honom, och de här kände varandra, och det här hände som sagt i Forsby i Helsingfors, och det är då bakgrunden. Men just precis, du sa då det här med systemet som då ju bevisligen nu då inte har funkat. Vad är det specifikt du tänker på där?
Jag tänker som så att det har under resans gång gjorts flera olika insatser. Mm. Men det är olika aktörer som har gjort de här insatserna. Kanske hade inte ens vetat om varandras insatser. Och i mina ögon ser det ut som om att ingen egentligen sen har vare sig helhetsansvar eller helhetsöverblick.
Det låter ju som om det här ju på sätt och vis skulle kunna vara en ganska enkel lösning ändå, att få ihop en sån här koordinering. Och nu är ju varken du eller jag den som bär någon slags ansvar här, och den ansvarspersonen får man ju prata med då i ett annat sammanhang. Men jag kommer ihåg själv att jag var för några år sedan på en presskonferens med den dåvarande familjeministern, som då hette Annika Saarikko från Centerpartiet, och hon... Det var en presskonferens som handlade om hur barnskyddet skulle förändras. Och då var det just precis, det här var just precis då en av de bärande tankarna. Och det var det här som många med erfarenhet från fältet, just precis som du sa, att det här är ett problem. Att det finns så många olika som agerar och ingen som håller i det. Men då verkar det ju som om man har vetat om det här, men att det på något vis ändå bara fortsätter. Eller vilken är din uppfattning?
Vissa saker ändras långsamt i vårt samhälle, och när vi sen talar om de olika myndigheternas och olika aktörernas integritet, så kommer vi in på ett intressant område, det vill säga olika aktörer är måna om sin integritet och kanske då inte vill göra eftergifter gällande det, och kanske då ha utomstående som kommer och kanske dikterar vad som borde göras, eller åtminstone kommer med sina önskemål och kanske kommer med synpunkter på hur saker och ting borde skrida vidare. Och det finns liksom en tungroddhet inbyggt i vårt system. Och här måste jag säga en sån sak, att man, när man gör lagändringar gällande de här grejerna, så man borde kanske aktivare lyssna på de människor som jobbar på gräsrotsnivå.
Tänkte ännu på det här du sa med det där med liksom integritet och också då den här sekretessen som förstås måste finnas när det gäller såna här saker och barnskydd och svåra saker. Men det låter ju lite som om du beskriver det liksom som om det rent av såna här revirstrider, eller att man liksom på något vis medvetet liksom inte vill släppa in andra. Är det så?
No. Ibland kan sån här lagstiftning vara kontraproduktiv. Vi borde kanske lite luckra upp det där systemet så att information byter ägare då när det behövs. Sen funderar jag ju själv mycket liksom ur den ungas synvinkel på den här tematiken och problematiken. Det vill säga, vi uppfostrar och lär våra barn och ungdomar att om du utsätts för trakasserier eller det uppstår problem, så kan du alltid vända dig till en vuxen. Det är det vi signalerar åt barnen och ungdomarna. Sen är det en annan sak, vad som händer efter det. Jag menar, den unga personen som snackar om sina problem åt en vuxen, i de flesta fall utgår från att det är liksom inledningen på någon form av process. Och sen om det inte händer så mycket efter det där samtalet, så i långa loppet så kommer den unga personen att mista sin tilltro till vuxna och till systemet. Och det är ju ett annat problem som de här situationerna för med sig.
Ja, finns det mycket sån brist på liksom förtroende och brist på tilltro bland de här då som har det jobbigt?
Ja, det finns. Jag vågar påstå att jo, och tyvärr är det en faktor som i värsta fall går i arv.
Just det.
Det vill säga, det kan, vi har också sådana fall där familjen som enhet har vänt sig till myndigheterna, till det kommunala, till organisationer. Och de upplever att de inte tas på allvar, eller de upplever att hjälpen är otillräcklig, och ibland kan den de facto vara otillräcklig. Och kanske de upplever att de inte blir hörda eller trodda, och det leder alltså till någon form av antagonism gentemot det offentliga. Och då har vi nog haft flera fall där den första tiden går åt till att bygga upp det här förtroendet. Det finns familjeenheter där, som sagt, det här misstroende mot myndigheterna går i arv. Föräldrarna upplever att de har blivit dåligt behandlade, och ungarna är avogt inställda sen när man ska ta tag i saker och ting. Så att det sker liksom en sån här polarisering på flera olika plan i vårt samhälle. Och man efterlyser alltid att vi behöver mera resurser. Jag är inte ens själv säker att det handlar ens om monetära resurser, utan vi borde kanske mera omforma det sätt som vi jobbar. Jag tror nämligen inte att det kommer att stickas till nu liksom enorma belopp. Det kan stickas till riktade belopp för en tid, men den här kakan kan inte växa liksom hur mycket som helst, och då måste vi se över systemet. Finns det möjlighet att effektivisera och förbättra saker på den fronten?
Ja, och då tänker man ju förstås lätt på det som du sa där då för en stund sedan om just det här med att det finns många som tar ansvar. För jag kan ju tänka mig att det är förstås en enskild socialarbetare som jobbar på barnskyddet gör ju säkert så gott den kan i allra högsta grad och så här, men om sen just om systemfelet är sen det att socialen, polisen, skolan, familjen, alla tänkbara inblandade inte kommunicerar, så då då hjälper det liksom inte hur mycket ansvar sen en enskild instans tar.
Du har helt rätt, och jag menar, socialarbetarna jobbar för högtryck. Mm. Och saken har ju inte blivit nu lättare i och med den här coronapandemin, för att det har förorsakat mycket tryck i många hushåll.
Mm. Det är sånt som ni märker också där?
Ja, nu verkar vi av det och försöker dra vårt lilla strå till stacken för att få en förbättring till stånd. Mm. Och det liksom under ytan pyr någon form av sån här oro. Mm. Och det här frågan är att vilken riktning ska vi ge åt den energin? Mm. Kan vi få negativ energi att ändra sig till positiv energi? Mm. Där liksom stora samhällsfrågor på riktigt.
Mm. Det som ju också, som ju inte förstås gör saken lättare eller roligare, är ju då, det är ju inte så hemskt länge sedan som vi fick rapporter om det här, om att våldet bland, alltså det ganska grova våldet i en del grupper av unga faktiskt ökar, så att det är liksom sånt som syns och märks.
Ja, förra året var ett dystert år när det gäller grova våldsfall bland ungdomar. Mm. Vad är det som har lett fram till det där de tvistade lärde? Det är mångt och mycket. Det är inte liksom någon enskild faktor som har lett till det. Men vi har ungdomar som ser våld som ett effektivt verktyg att ändra på saker och ting med. Man rånar, hotar med vapen, med knivar för att understryka budskapet. Ska vi säga att någon form av liksom mänsklighet saknas helt enkelt. Mm. Och hos en del individer så det här med empati och att sätta sig i offrets roll, så det saknas. Mm. Samtidigt så måste man ju, och nu handlar det inte om att stryka förövarna medhårs på något sätt, och det vill jag understryka. Mm. Men det är ju viktigt att också kika på förövarnas bakgrund. Mm. Vad finns där? Jag menar, vissa unga människor som mår illa, så det tar sig uttryck i någon form av självdestruktivitet. Mm. Medan andra riktar kanske det där illamående mot andra personer. Mm. Och då handlar det om att också komma i kontakt med de här förövarna innan det så att säga är för sent. Mm. Och kika att vad är det för typ av stöd och hjälp de behöver, eller deras familjeenheter behöver. Mm. Så, och då kommer vi in på det att de här grejerna är oftast liksom mycket mer komplicerade än vad det kanske ser ut utåt. Mm. Och då talar vi om ganska djupt lodande och djupgående processer. Mm. Och i och med att resurserna i samhället är kanske då otillräckliga, så då måste vi helt enkelt, vi som jobbar med de här frågorna, bli bättre på att samarbeta. Mm. För att jag vill tänka att 1+1 är mera än 2.
Mm. En sak som man funderar på, eller jag funderar på, till exempel när en sån här sak som då det här Forsby-mordet hände, och annars också, är att de såna då som du och din organisation och folk som jobbar med de här sakerna och ser mycket så här elände och illamående, så vänjer man sig någonsin vid det, eller liksom är man lika upprörd och på något vis chockad hela tiden, eller hur funkar det?
No, mina kollegor har stöd av varandra och andra yrkesarbetande, och sen har vi liksom regelbundna debriefing-sessioner. Ska vi säga att om man nu skulle bli så luttrad att ingenting väcker några känslor hos er mera, så det är ju en farlig och cynisk väg det också. Och jag tänker så att så som vi inom stationens barn jobbar, så det måste finnas liksom både hjärna och hjärta i det vi gör. Att man skulle bli för kallhamrad och känslokall, så säkert kan man jobba med saker och ting, men att jag vet inte, att gör man det kanske lika bra.
Tack för det här samtalet, Christian Wentzell, som är verksamhetsledare för stationens barn, Aseman Lapset. Och det här var nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Hej då!